Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Och den rullar.
Della Sport!
Du lyssnar på Della Sport.
Ja, hej och välkommen till Della Sport 2000. Idag med mig Simon Chippen Svensson och Jonathan Unge. En av oss sitter i Stockholm. Jonathan, kan du gissa vem?
Det är jag.
Rätt.
Jag sitter i Aspudden.
Oj, det vet jag inte ens vad det är.
Men Aspudden tillhör GAM, Gröndal, Aspudden och Midsommarkransen.
Jaha, vad fan gör du där ute då?
Hänger med typ.
Jaha, du har kontakter.
Ja, jag har kontakter i Aspudden.
Jaha. Så du slipper hänga på Djurgården som ja. Verkar så jobbigt.
Nej, så att om ni behöver någonting från Aspudden så kan jag fixa det.
Nice. Du, kort samhällsinfo. Mm. På söndag kommer det ett Della Pappa, ett nytt Della Pappa då.
Ja.
Bara det är ju en anledning att bli prenumerant då, tycker jag. Men du skulle få en anledning till, Jonathan.
Okej.
Okay. Prenumeranter får alltså 40% rabatt på Della Sport merch i souvenirbutiken.
Oj, det är jättemycket. Det är nästan hälften.
Det är nästan hälften. 10% på böcker och sånt.
Oj.
Så att jag, när jag tittar på det så slog det mig att man tjänar nästan på det. Om man vill vara sån.
Ja, jo, det gör man faktiskt.
Att jag tror det över 100 kronor man sparar. Det är liksom 3 månaders prenumerationskostnad. Så att det liksom, alltså det blir helt sjukt. Så nu finns nästan ingen anledning kvar.
Nej, och köper man 3 saker i merchbutiken så får man den billigaste gratis.
Inte än, men det, du får gärna hitta på sådana. Du får gärna hitta på sånt och mejla till mig om du pallar.
Ja, för att du hittar ju på sånt ibland.
Ja, men precis. För nu är det bara fantasin som gränsar. Så satt jag igår och hade ingen fantasi. Men sånt kan, sånt går. Vad sa du? 3 saker den billigaste gratis.
Ja. Och 3 saker den billigaste gratis. Blir du prenumerant och skriver upp dig på 2 år?
Ja, det kan man inte, men okej, vi hittar på det. Ja.
Då bjuder vi på en biobiljett.
Och en resa till Maldiverna.
Nej, men det är väl, det är väl inte samma sak.
Nej, men det är ju en bra anledning. Då hade jag skrivit upp mig. Varför har de inte sånt, Telenor och sånt?
Ja, men man skriver inte upp sig per år, utan man skriver upp sig bara.
Ja, precis. Men ja. Om Telenor hade sagt så, byt från 3 till Telenor. Och vi bjuder på en resa till Maldiverna. Då hade jag nog gjort det.
Ja, det hade jag också gjort.
Ja. Så enkelt är Telenor. Mm. Och sen kommer jag vara trogen resten av livet.
Och sen får vi, är det antagligen att man åker antagligen ekonomi när man åker dit.
Ja, ekonomi. Man får en deal med Maldiverna. Du, har det hänt dig något sen sist?
Jag har varit i Israel tillsammans med min dotter, eller min lilla Chixe som jag kallade henne när jag var i Israel.
Vad är en Chixe då? Är det
vit? Ja, men Chixe är egentligen ett väldigt nedsättande ord om en icke-judisk tjej.
Okej. Okay.
Vilket hon lite snappade upp på slutet och tog illa vid sig. Så då sa jag inte så längre.
Aha. Hur snappade hon upp det då?
Är på tonen, tror jag.
Hade du ton också när du sa det?
Hade jag.
Okej, då var det inte en gullig historia längre.
Nej, men jag tyckte inte riktigt att hon tog inte riktigt ställning om hon var jud eller kristen. Hon hävdade att hon var båda 2. Och det tycker jag var att då spelar hon liksom på 2 planhalvor samtidigt, tyckte jag. Så då blev han en liten kikse. Men ja, och sen blev det inte det. Hur som helst, jag tog med henne dit för att hon skulle få träffa lite kompisar till mig och dessutom se det hela landet.
Mm.
Landet som svämmar över av mjölk och honung, tror jag att det beskrivs i,
ja, det har jag
i Bibeln.
Också hört, ja. Mm. Finns det något som helst, eller alltså, stämmer det på något sätt?
Nej. Gör det inte. Däremot så kommer jag ihåg att när jag jobbade på det judiska kollet Glämsta, så var det så att det blev liksom inne att vara laktosallergiker. För mm-hmm. att de hade liksom, det var någonting om att judar är extra känsliga för laktos, och det var liksom lite fint att vara laktosallergiker.
Jaha, okej.
Lite som att det liksom i förr var lite fint att ha syfilis. För då hade man kanske kunnat fått det från att ha legat med kungens älskarinna eller sånt där.
Mm-hmm. Mm. Men då var det väl just ironiskt då att landet som svämmar över av mjölk.
Ja, att det är precis.
Fan också.
Ja. Men oj, vad mycket reklam de hade för laktosfria mejeriprodukter.
Ja.
Hej vad det gick. Varenda reklam var för laktosfritt. Hur som helst, det första man möts av när man kommer till Israel är tyvärr ett big fuck you, och det är passkön.
Som EU-resonant är man inte van vid
den
här.
Nej, men alltså den är alltid jättelång och tar superlång tid.
Tittar de noga på passet eller?
Alltså, av en underlig anledning så är det så att den hårdaste kontrollen är när man reser ut från landet. Den är inte så hård när man kommer in i landet, vilket jag tycker verkar lite knäppt. Men så är det i alla fall. Men det är bara så att de är så extremt långsamma. Alla med israeliskt pass, de går bara till en maskin, blippar den och så går de igenom. Men alla med utländsk pass, vilket är den stora majoriteten, de får liksom dela på en lucka där det sitter en trött person och tar hand om den. Så nu har jag börjat klaga högt i kön över hur dåligt det är.
Ja, men vad bra.
Ja, jag sa saker som ett land med 6 miljoner judar och de kan inte organisera en passkontroll. Sånt så.
Säg det en gång till.
Ett land med 6 miljoner judar och de kan inte organisera en passkontroll. Jag vet inte varför just judar ska vara så himla bra på organisation, men det är, alltså, men det är i alla fall det som jag hintar om där då.
Är de 6 miljoner nu?
Ja, det är de väl. Kanske de är 5 miljoner judar och 1 miljon araber kanske.
Ja, vad synd, för att det hade annars också varit.
Ja, det känns ju kul. Att, då har vi inget att gnälla om, tycker du? Nej, det är plus minus noll i din bok.
Om det blir fler nu så är det lite... Ja.
Nazi-Tyskland, judarna, 0-0. Okej.
Ja, eller 6 miljoner.
Ja. Men förutom det här då, men eller dåliga passkontroller, det kan man väl kanske uppleva i vilket land som helst, även om det är extremt i Israel, tycker jag. Men min lilla dotter, hon fick sin första smak av hur israeler är precis efter att vi kommit ut från passkontrollen.
Ja.
För då gick jag fram till en liten lucka där det stod taxi information, alltså information om taxi.
Mm.
Och om vad det är och hur det går till och så. Mm. Och då gick jag fram dit och sen så började genast, jag föll i skratt. Säger man så?
Mm.
Jag föll genast i skratt.
Ja.
När jag såg minen på den kvinna som satt i informationsdisken.
Oj, du såg en kvinna och hennes min. Ja. Och du skrattade.
Jag skrattade rakt i ansiktet.
Det var nästan taskigt mot henne.
Då skulle du säga att hennes min.
Ja, men särskilt om det var för att hon var israel. Det var nästan rasistiskt då.
Nej, men, ja, men jag skrattade för att hon hade den israeliska servicepersonalens min. Som är en... Ja. Nej, som är en, alltså den är en... Det är en serietecknad min. Det är så här, hur ska jag få... Nu ska jag göra en person som inte vill ge service. Hur ska den personen se ut? Så här ser den ut.
Okej. Okay. Men nu är du ju rasist. För att den kom, du hade kommit till Italien och så hade du sagt...
Ja, då hade jag mötts av en leende. En leende människa hade jag mötts av.
Ja, så du började skratta. Det är ju typiskt, va? Det är så himla glada.
Italienare. I alla fall, gå fram till henne då efter att jag har skrattat klart. Eller tilltalar henne. Och så säger jag så här: where can I get a taxi? Och då säger hon: no taxi. Och då säger jag: no taxi.
Men du sitter ju i taxi information.
Mm. Och då frågar jag då: why not? Och då säger hon: strike.
Strike? Mm. Men hon strejkar inte i alla fall.
Nej, hon är informationen öppen. Ja. Och då frågar jag: so how do I get into Tel Aviv? Och då säger hon: bus, train.
Ja, det är fullt normala svar.
Ja, då frågar jag: where is the train? Mm. Och sen: over there. Och då frågar jag: can I buy tickets on the train? No.
Vad störig du är. Hon är ju helt normal. Eller vad är din poäng?
Det gör hon inte. Och jag bara: where can I buy tickets? In the automat. Where is the automat? It's over there. Du tycker inte att det här är sjukt?
Hon är ju ingen tåginformation, hon är ju taxinformation. Så att...
Jaha, så att hennes enda svar skulle egentligen vara nej. Och därifrån
hon kunde
så skulle
sagt, jag... Ja, du får väl gå och fråga i tåginformation. Eller jag vet
ja, men det sa han inte. Jag bara... Okay. Alltså, till och med min dotter fattade att det här var sjukt. Hur kan du tycka det här är galet? Okej, ska jag berätta för dig hur man ska göra? Du är jag nu, och jag är Israelen.
Mm. Hej, finns det taxi?
Nej, det är strejk, så du får ta in det via buss eller tåg. Tåget går där borta. Du kan inte köpa biljetter på tåget, men däremot så finns det lite längre bort, jag ska visa dig, så finns en automat och där kan du köpa. Du måste sedan byta efter två stationer till ett annat tåg för att komma till den platsen du ska.
Okej, du har rätt.
Ha en underbar resa.
Du har helt rätt, men om jag hade träffat en person som henne då... Då hade jag nog gått därifrån tidigare och ställt de här 100 större frågorna som hon uppenbarligen inte ville ha.
Nej, jag var ju tvungen att göra ett korsförhör med henne.
Mm. Ja. Ja, ja, ja.
Ja, där har du Israel, du.
Ja, ja, ja. Men var det...
Sätt dem inte i informationen.
Nej, men nej. På restauranger och sånt så är de väl trevliga, kan jag tänka mig.
Alltså, jag tycker faktiskt att israeler är trevliga. Alltså, så fort de... ger dig lite attityd så måste du direkt slå ner på dem. För annars respekterar de det inte.
Okej.
Okay. Alltså du måste liksom direkt, så fort de börjar mopsa sig, så måste du bara: you think I'm stupid? Får man säga något så här. Eller what are you talking about? You're crazy. Sånt måste man. Och du kan inte överdriva för mycket.
Nej, nej, nej. Det kan vara därför du hamnar i lite konstiga situationer i Sverige då. För att du...
Efter jag är så israel. Isk.
Ja, men att du tror att man ska sätta folk på plats och sånt.
Och Israel så måste du göra det. Ja. Det går inte annars.
Just det.
De lägger sig också i saker hela tiden. Alltså, de hade definitivt gått fram till dig och berättat att du inte ska ha en halstatuering.
Ja, det uppskattar jag. Mm. Fan, jag vill åka dit.
Mm. Har det hänt något sen sist med dig?
Ja, igår slog du mig någonting. Det här är inte något som kommer hända snart.
Jaha.
Men det är så spännande att det är värt att bygga upp det lite inför snack.
Är det OS?
Nej, men för vi har ju en himla massa delavsnitt. Förutom Dela Sport och Dela Arte som kommer varje vecka. Så imorgon ska vi göra Dela Pappa.
Ja.
Och nästa fredag så skulle det ju varit Dela Her Story-inspelning. Men då såg jag i kalendern att just då ska jag ju gå på kurs.
Jaha, vad ska du gå på kurs?
Och så skrev jag det i chatten och ingen av er frågade: vad då för kurs?
Nej, men då sa jag bara inte sett det. Hade jag sett det hade jag direkt frågat: vad är det för kurs?
Mm. Okej, vad skönt. För jag blev orolig att ni två tänkte att det var så himla normalt att jag skulle gå på kurs.
Nej, nej, det är absolut inte normalt att gå på kurs.
Vad har Simon idag då? Han är väl säkert på kurs då.
Det är väl någon sorts vidareutbildning?
Ja. Han är, när man minst anar det, då går han på en jävla kurs och ska lära sig några jävla språk och skit.
Han läser ju, han distansläser ju för Mittuniversitetet.
Ja. När gick du på kurs senast, Jonathan?
Oj, oj, oj. Det måste ha varit när jag gick på MD-110-kurs för att lära mig det växelsystemet.
Ja. Det är,
för en, säg 20 år sedan.
Ja, wow.
Ja.
Den här kursen ska gå, den kostar 5 000 kronor.
Åh, herregud.
Mm. Jag tar inte din gång mat heller.
Är det en mat... Är det en matlagningskurs?
Nej, nej, du, jag tror inte du kan gissa. Jag ska alltså gå en kurs, en hypnoskurs.
För att, bli, för att lära dig att bli hypnotiserad eller att, för att lära dig att hypnotisera?
För att lära mig att kunna hypnotisera.
Är det sant vad du hittar på? Alltså, gör du såna här saker för att du ska kunna snacka om det?
Nej, eller är det inte just den i alla fall? Nej, det är absolut inte, skulle jag vilja säga. Men vet du, alltså det, jag har inte tänkt så mycket på, för det här bestämdes förra året någon gång, men nästa Della Grande, vet du hur den ska inledas?
Alltså jag har att säga att hypnotiseringsgrej.
Du och K ska vara kycklingar.
Aha. Jag kommer inte spela med.
Sen ska jag få K att säga att det är lite förvånligt med basker.
Ja, och någonting du, om att det är viktigt med bra ljudkvalitet.
Och du ska jag övertyga om att du kan danska jättebra. Och så kan du inte det.
Vad dum jag kommer låta.
Du kommer att låta, hela flyget kommer dö av skratt. Men det roliga är att det här slog mig först idag att jag kan använda, kanske. För att, det började med det hela med min kompis Erik, du vet han som sitter här på kontoret.
Ja.
Kött-Erik, som vi kallar honom.
Ja.
Han skriver någon uppsats, eller vad det är, avhandling.
Mm.
Om att man inte ska äta kött, eller vad fan det handlar om.
Ja.
Och så sa han då någon gång att han funderade på en hypnoskurs för att han ville testa om man kunde liksom hypnotisera folk att ogilla kött.
Åh, herregud.
Som man gör med cigaretter och sånt då.
Ja, men funkar det?
Jag vet inte. Ingen aning.
För jag tycker det är så himla luddigt det där med hypnos. Ja. Funkar eller funkar inte? Och så får man, är det aldrig någon som vill ge ett riktigt rakt svar på det?
Nej, men jag kommer ju kunna göra det när jag har gått kursen, eller hur?
Är det garanterat att man kan hypnotisera när man har gått klart kursen? Hur många tillfällen är det?
Inget, det finns ju ingen garanti i livet, va? Men då i alla fall, nej, så sa jag bara, fan vad coolt, jag vill också gå den här kursen, va? Ja. Så kollar jag upp vad det fanns kurser i Sverige, hur man gjorde.
Tänk
det.
Tänk om han har hypnotiserat dig att vilja gå en hypnotisörkurs.
Ja, det är inte du. Det kan faktiskt vara så. För då när jag mejlade honom och skrev så här, här är kursen man anmäler sig, här ska vi gå.
Ja.
Och så svarade han inte. Och sen så märkte jag att han tvekade lite. Så jag anmälde mig. Och nu verkar det som att han ska inte gå. Så det är bara jag nu.
Jaha.
Så det är jag och hoppas jag, mina kursdeltagare kommer vara sådana som kulturministerns man.
Ja, just det.
Mm. Men efter den 17, 18 och 19 januari då, så vet jag om det är humbug eller om det funkar.
Jag, Farah i P3 en gång så tog vi in en hypnotisör.
Mm.
Och han försökte hypnotisera alla och lyckades inte. Och jag och Farah var så glada över det.
Testade han på dig också eller?
Han testade på alla. Och sen inget lyckades. Och sen precis så kallade vi ner Camilla Fågel... Borg, heter hon det?
Ja.
Och så lyckades han hypnotisera henne.
Okay.
Hon påstod att hon hette Kappsäck. Han sa så.
Men när de skulle göra det på dig då, hur kändes det?
Nej, men du måste typ vilja för att kunna bli. Och jag ville ju inte.
Så det kändes ingenting? Du bara sa, vad fan håller du på med?
Ja, vad fan håller du på med? Jag heter inte Kappsäck. Men vi var så himla arga på att hon var så jagsvag.
Ja, det är det du tror det är. Men så kanske det är, för att jag tänker mig nu att kanske det är det jag får lära mig, att det bara är lur.
Mm.
Att kursen är så här. Man tar upp någon i publiken som man snackat med innan.
Ja.
Och så säger man, ja, man som en katt, och så gör den ju det, för du har gett den pengar innan. Att det kanske är det kursen går ut på.
Vilken kort kurs.
Ja, men det kanske är olika sammanhang då. Är du med i radio? Ja, du får ta upp Camilla Fogel, eller du snackar med Camilla Fogel bara innan. Det viktiga är att Jonathan inte får veta det.
Hon påstod att det var så himla skönt att hon ville säga att hon hette Kappsäck. Att hon visste att hon inte hette Kappsäck. Men det var så skönt att säga att hon hette Kappsäck.
Det var så skönt att säga det.
Ja, jag vet inte.
Men då kanske jag kommer få dig att tycka att det är skönt att prata danska.
Men det tror jag nog du skulle kunna lyckas med.
Ja, men då, men varför skulle du vara så motvalsig då? Det får du inte vara på Della Grande.
Nej, jag får försöka bjuda på mig själv för en gångs skull.
Du får försöka bjuda på dig själv, ja. Ja, nästnästa, eller vad det blir, nästnästa Della Sport kanske det blir, så får jag berätta hur det var då.
Alltså gud, det låter jättespännande det här tycker jag.
Ja, kanske, ja. Om vi är tillsammans då i Studio 4 så kanske jag kan göra det. Nej, vi sparar det.
Vi sparar det till Grand.
Det gör vi verkligen, nu är det dags för det här.
Alltså, eftersom jag då har varit i Israel, har jag nämnt det?
Mm.
Så tänkte jag att jag skulle göra någonting Israel-relaterat här i Della Sport. Så först gick jag in på Jerusalem Posts hemsida.
Mm.
En av de största tidningarna i Israel. Och då finns det liksom på sådana här hemsidor, på nyhetssidor, finns det liksom olika kategorier man kan liksom trycka på. Sport, kultur, världsnyheter och sånt. Mm. Och så letade jag då efter sportkategorin då på Jerusalem Post.
Det hade nästan inte behövt förklara.
Nej, jag vet. Men de kategorierna som var liksom staplade så där i början, som man kunde se på Jerusalem Post, det var, först var det Arab-Israel Conflict, var en kategori.
Jaså.
Nästa var Gaza News. Sen kom BDS, som är nyheter om den rörelse eller om din organisation vars syfte är att bojkotta och isolera Israel.
Oj.
Mm. Nästa var antisemitism.
Var de upptagna med konflikten i Israel-Palestina?
Vilket då?
Ja, att de här verkar vara väldigt upptagna av just den konflikten.
Ja, det
finns ju fler konflikter i världen, som ni brukar säga.
Men det är alltså de första, alltså Arab-Israel konflikt, Gaza News, BDS och sen en helt egen kategori före kultur och sport, antisemitism. Efter det följde hälsa och vetenskap samt finans och teknik. Sen var det slut. Ingen sport.
Ingen sport, nej.
Nej. Enda roliga kategorin var OMG.
Mm.
Alltså oh my god.
Det är också innan sport.
Ja, det var innan sport. Fast här var den döpt till oh my gosh. För jag tror att man inte får använda Guds namn i onödan.
Nej, just det. Men gosh namn får man, ja.
Ja, precis. Och den är fylld med så här lite tokiga nyheter. Den första nyheten var att strippor i Australien har samlat in och donerat pengar för att rädda koalor som brinner.
Mm. Oh my gosh.
Oh my gosh. Och det är någonting som man läser då efter att man har läst allting under antisemitism.
Var det mycket om Sverige på antisemitism?
Ah, jag klickade faktiskt inte in i den. Jag kan kolla upp det sen. Så inte mycket sport. Därför gick jag in på tidningen Haaretz hemsida istället.
Mm.
Och där möttes jag av kategorierna israeliska, amerikanska, Mellanöstern och världsnyheter. Alltså fyra stycken olika kategorier.
Ja.
Efter det så följer judisk värld.
Mm.
Och den har underkategorierna som recept för Pesachmat och förintelsens minnesdag.
Det är mat och det.
Mm. Mat och depp. Sen kommer opinion. Och sen kommer arkeologi.
Oj. Det har vi inte i svenska tidningar.
Nej, det har vi inte. Och inte kommer arkeologin före kultur och sport, va?
Nej.
Så då börjar jag scrolla allra längst ner på sidan. Och då hittar jag som en liten överblicksdel med de olika kategorierna. De står liksom uppspaltade. Och så har de lite liksom underkategorier. Och under just arkeologi, under den rubriken, så finns det underkategorin sport. Så yes. Sport ligger under arkeologi.
Ja, okej. Okay.
Så om ni ska bläddra i Aret, bläddra fram till arkeologidelen, bläddra långt bak, och där hittar ni sporten.
Det är någonstans, ja.
Aha,
så mossigt är det med sport alltså.
Så mossigt är det med sport. Där hittade jag följande nyhet. En iransk judobrottare från Iran då, som har hoppat av från Iran. Tydligen. Mm. Och nu representerar Mongoliet kan Nej. Komma att möta en israelisk brottare i en turnering i Kina. Samt även möjligtvis delta i en brottningsturnering i Tel Aviv.
Ah, okay.
Men och det här var en av tre nyheter på första sidan på sporten under kategorin arkeologi som handlade om iranska brottare som kanske kommer möta en Israel.
Och sen så minns det på du måste ha kontexten här.
Vad sa jag? Ja, kontexten är att de inte får möta israeler.
Ja, precis, det har jag hört någon gång, ja. Eller någon som inte vill eller något sånt där.
Ja, han fick inte. Alltså, de möttes i någon så semifinal i OS eller VM eller någonting och då bara gick vägen han att gå upp på mattan. Just då det. Vann israelen då. Och det här kommer jag ihåg att jag rapporterat om för säkert något år sedan, har jag för mig. Just den här nyheten.
Jaha, så den gammal leverna nyhet också?
Nej, det var inte det. Det är olika brottare. Alltså det, först var det den brottan och sen var det då tre nyheter om andra iranska brottare som kanske kommer möta Israel. Så den absolut vanligaste sportnyheten i Israel är att en iransk brottare möjligtvis kommer möta en israelisk brottare. I Sverige är det fotboll.
Israelerna vill verkligen möta iranska brottare.
Ja, jag skulle kunna säga att man nästan skulle kunna ha den här, flytta den från arkeologi under antisemitism nästan.
Ja, det håller jag nog med om. Det passar bättre där. Ja. Ingenting med sport passar ju så bra på arkeologi egentligen.
Nej. Så det var sportnyheterna från Israel.
Du lyssnar på Della Sport.
Tre år senare har nu Petter Lasu talat ut.
Vem är han?
Petter Lasu beskrivs så här av tidningen. Luleås tränare var SHL-tränaren på allas läppar efter det som väl får beskrivas som ett av tidernas största utbrott i den svenska hockeyligan.
Jaha.
Tidernas största utbrott. Vi pratade om det i Dela Sport för tre år sedan, vet jag.
Var det tre år sedan? Oj, vad länge sedan.
2017, ja. Så det är nog mer än tre år sedan.
Att det här blev en sån stor nyhet så att den till och med hittade hem under arkeologi i Israel?
Nej, det tror jag inte. Nej, för det var nog inte så stor grej. Det var inte tidens största utbrott skulle jag vilja hävda. Vi pratade om det ganska mycket här i deras sport, i alla fall en gång. Mm. Men kommer du inte ihåg honom? Han som... vi kan lyssna på honom igen då. För det var ju, det låter inte så himla farligt nu. Det kan inte ens vara så farligt var då heller egentligen. Men det är två delar. Första delen här nu tycker jag inte alls är farligt. Alltså här är det. Luleå då har förlorat och åkt ut ur slutspelet. Mm. På grund av ett väldigt tveksamt domslut som gjorde att ett mål de gjorde inte blev godkänt.
Nej.
Efter att då tränaren då säger så här:
lägg ner verksamheten, kasta åt helvete. Jag är så fruktansvärt less och domarna är så jävla beige och domarrummet kan man dra åt helvete.
Mm.
Ja.
Lägg ner verksamheten.
Ja.
Inte så himla farligt sagt tycker jag.
Nej, nej.
Domarna är så jävla beige.
Och det är beigeaste förelämpning man kan ge.
Snyggt, Jonathan.
Ja. Tack så mycket.
Sen då att de kan dra åt helvete. Jo. Men vad fan, det har vi väl hört.
Det har ju Foppa sagt.
Ja, hockeyspelare och alla idrottare sagt igen alla tider. Det kan vi inte provoceras av. Sen tycker jag också att han låter så himla lugn.
Ja.
Hur kan det kallas tidernas största utbrott? Det är världens lugnaste person. Han är väldigt, väldigt, alltså fruktansvärt arg. Och ändå så står han ändå och lyckas hålla kontrollen här. Men det är nästa del då som det inom situationstecken det farliga sägs då.
Okay. Jag förstår att du är väldigt besviken.
Nej, du förstår inte, du är besviken. Jag skulle kunna mörda i det här tillfället faktiskt. Jag är så fruktansvärt jävla irriterad.
Mm.
Vem skulle kunna mörda?
Domarrummet eller vad det nu var för något. Han hatar det där. Han började säga, jag skulle kunna dra. Man tänker, inte en yxa va? Du ska inte... Vad kan annars vara som man drar? Jag skulle kunna dra...
Dra er på slipsten? Nej, dra er i långbänk? Nej, det är något annat.
Ja. Det är det där ordet mörda. Det sticker ut lite. Då,
ja.
Säga. Dra åt helvete och alla möjliga svordomar. Men att man ska mörda.
Jag skulle kunna, sa han va?
Ja.
Eller? Kan vi få det en gång till?
Ja, det kan vi göra.
Jag förstår att du är
väldigt besviken. Förstår inte, du är besviken. Jag skulle kunna mörda i det här tillfället faktiskt. Jag är så fruktansvärt jävla irriterad.
Jag skulle kunna mörda,
mörda er. Det känns som också att det är just domarna man talar om då. Det vet vi.
Nej, han säger inte er. Jag skulle kunna mörda i det här tillfället.
Ja,
han är så arg.
Mörda
så
att, i det här tillfället, ja.
Jag tolkar det som vem som helst. Att,
ja, precis.
Ja. Jag är så himla arg nu. Så liksom, prata inte med mig nu. För att jag...
Nej. Också konstigt med någon som är så lugn, säger det.
Det är det läskiga egentligen.
Ja.
Att han resonerar sig fram till att nej, men alltså, du förstår inte hur besviken jag är. Utan jag kan ju mörda.
Alltså, jag sa ju att jag skulle kunna mörda. Och så tjafsade han ändå.
Ja, så tjafsade han, ja.
Men i vilken ton sa du det? Jag var väldigt lugn.
Ja, då får han nästan skylla sig själv. Mm. Sen dess har han liksom inte uttalat sig om den här händelsen.
Nej.
Vilket jag gissar är helt rätt mediehanterat.
Mm.
Men nu har då Norrbotten-Kurirens hockeypodd. Den heter Ett stenkast från delfinen.
Mm.
De har intervjuat Petter Lasu och fick honom då att prata om det som hände då. Ja, visst är det väl så att Luleås arena heter ju inte Delfinen längre?
Nej. Okej, de har döpt om den.
För att den heter Coop nu.
Heter den Coop?
Ja.
Det är nästan värre än Delfinen. Och då är ändå inte Delfinen ett klockrent namn.
Nej, precis. Men det är inget bra hockeypoddnamn. Ett stenkast från Coop.
Nej,
jag förstår att de... vad heter det? Skarvade lite på...
Ja.
Ni vet vad ni fattar vad jag menar. De fick ju den här drömintervjun då, som alla hade velat ha. Tre år senare.
Vänta, en kort inflik.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
För att du vet att de var committad till just ett stenkast.
Jo, men om du håller med arenanamnet överlag så är det så att ha Coop då. Vi hänger alltid på Coop. Nej.
Men jag ska också tänka Luleå hockeypodd till exempel.
Ja, det hade såklart att...
Var det ett stenkast från Luleå hockeypodd? Okej. Okay. Ja, okej, okay, förlåt. Det.
Om jag inte är hemma, då vet du var jag är. Då är jag på Coop. Ja, han är alltid på Coop. Arena då. Inledningen på det här fantastiska poddavsnittet som liksom alla, många hade velat göra egentligen, men det var just stenkast från delfinen som fick det då. Vi ska lyssna på inledningen på den här podden då.
Ja, i sin första intervju sen dess så berättar han förstås om själva utbrottet och följden av det. Men också om sin kärlek till naturen, tiden som rockstjärna, sin framgångsrika hockeykarriär och om den där gången när Robert Nordberg fiskade gädda med hagelgevär.
Alltså, vilken jävla podd!
Ja,
gud, varför lyssnar du på den här skiten? Eller? Ja, men alltså, det finns inte en anledning att någonsin lyssna på något annat än ett stenkast från delfin.
Jag håller inte med.
Vilken jävla podd. Nej, du håller inte med.
Den där gången när Robert Norberg fiskade gädda.
Ja, men med hagelgevär.
Ja. Men det hade kanske varit intressant om jag hade brytt mig. Men gissa varför jag lyssnar på den här podden. Det var ju inte för att veta om hans jävla rockgrej eller vad det nu var.
Nej.
Hans älskling kärlek till naturen. Utan jag vill ju veta om utbrottet.
Men så tänkte väl de också så här. Jag tar en anekdoten om där Robert Nordberg fiskar gädda. Och de bara, ja, fast det har vi nog inte tid med. Vi har hagelgevär. Och de bara, vi tar 5 minuter till.
Ja, fast det är ju så, då fick jag erfara att det är ju en timmes podd då. Och 50 minuter handlar om allt om himmel och jord.
Ah, ja, okej. Okay.
Och sista 10 då handlar om det som alla vill veta.
Ja.
Och det är, jag fattar ju att hockeypodden är ett scenkast från Delfinen. Att de gör säkert massa sådana intervjuer med gamla spelare och tränare. Och ja. Liksom. Men just nu, med Petter Lasu,
ja,
som
ja.
För första gången talar ut.
Ja.
Vad fan, det är som att vi skulle göra en intervju med Martin Timell första ja. Gången efter MeToo-anklagelsen.
Ja.
Ja, vi ska såklart prata om rättegången. Ja. Men också om när Timell fiskade gädda.
Ja, precis. Med hagelgevär.
Med hagelgevär.
Ja, men jag håller med.
Ja. Så jag fick lyssna då på de där jävla rockbandsturné-grejen.
Mm.
Hade jag brytt mig var det säkert jätteintressant, men det var ju, nu var det som sagt inte därför jag då lyssnade. Men i alla fall, det var 50 minuters chitchat om hur skön han var. Han verkar supertrevlig, den här killen. Massa härliga små historier. Men hur kommer man då in på det här då? När man har pratat så mycket om massa annat. Hur sprallig han är. Han älskar att ha kul, Petter.
Mm.
Ja, säger jag flera gånger då att livet är för kort för att ha tråkigt. Ja.
Mm. Mm.
Han åker skoter och spelar musik och har massa kompisar som heter Bulan och Gustafsson och sånt.
Du, fick han sparken efter det här mordhotet?
Vi kommer till det, men nej. Nej. Luleå Hockey vill ha kvar honom. Men det är liksom, det kommer bli slutklämmen på allt det här.
Okay.
Precis, som sagt, långmysig intervju. Nu byter vi spår till när han då typ mordhotade någon. Mm.
Den delen har varit viktig i mitt ledarskap och ja.
Det blev ganska mycket ståhej efter din sista match som tränare för Luleå Hockey. Så här med lite distans till det som hände. Hur ser du på den där intervjun som du gjorde?
Ja, hur ser jag på den intervjun? Det är ju...
Mm.
Mm. Fan.
Det var hur ser jag på den då, ja.
Mm.
Det där hoppet där, man märkte när han pratade om hans ledarskap och sen så plötsligt... Mm. Det blev ju mycket ståhej där ju. Kommer du ihåg det?
Men just den här grejen är en viktig del av hans ledarskap.
Nej. Men det var ju så det slutade i rampljuset liksom.
Ja,
nu
precis.
Är han i Boden ja. Då i någon division längre ja.
Hade han, men hade inte tänkt så mycket på det eller?
Jo, han har tänkt en del. Han förstår att folk tycker att man inte ska säga så.
Ja.
Men sen när han har sagt det då så börjar han försvara den då.
Mm.
Och dels hävdar han då att om man förstår hans passion för hockeyn och hur han lider med killarna, som han säger. Det tycker jag är ett fint uttryck. Det gör ju också väldigt mycket, lider med killarna. Och Björn Werner i Göteborgsposten gör också det. Vi lider ju med killarna nu. Vi kan höra honom själv kanske. Han resonerar sig fram, jag tycker, på ett ganska bra sätt. Liksom, var det rätt? Var det fel? Var det... Ja, här kommer jag.
Och hela året som var där så var det ganska mycket situationer som domarrummet tog på som ja, jag tyckte att på den tiden var dåliga beslut helt enkelt. Så att, jag funderar väl... Ja.
Ja, vi stannar där.
Ja.
Han, alltså de hade ju tagit en massa dåliga beslut i domarrummet.
Ja.
Hela säsongen hade de gjort det.
Ja. Och samma, det var just han, Rönnerholm, som hade gjort de flesta... Ja, men
domarrummet var väl olika personer?
Ja, domarrummet är olika personer.
Ja, men det är ju något som man bara kan hata då.
Ja.
Så att om man tänker på det så kanske man kan förstå att han ville, att han kände att han ville mörda någon.
Ja.
Men sen så sansar han sig lite igen då. Nu får han, ja, sen efter det här då berättar han då att det är både befogat och fel samtidigt det han gjorde.
Jag funderar väl, ja... Jag tyckte att det här kommer inte att sälja sporten hockey vidare och då sa jag de orden som jag sa där som kanske inte var rätt ord men någonstans tyckte jag att det var befogat men det var väl naturligtvis fel och om jag på något sätt påverkar någon dåligt så får jag be om ursäkt på det men tanken var väl inte det när jag sa det där utan det var den lidelse jag hade med laget och gruppen som var där och ja, det var det som skedde där och då.
Det är ingen supertydlig mea culpa.
Nej, det är det inte.
Nej.
På gott och ont egentligen tycker jag.
Ja.
Vi benar igenom det där då. Det kommer inte sälja sporten hockey vidare, kände han.
Nej, okej. Okay. Alltså, men det var så det... Alltså besluten eller det han sa var dåligt för sporten.
Nej, alltså domarrummets beslut där.
Domarrummets beslut kommer inte sälja sporten vidare.
Nej, det var dåligt för hockeyn liksom.
Ja.
Men det var inte rätt ord.
Nej.
Men någonstans var det befogat.
Ja.
För men det var naturligtvis mycket... fel.
Ja. Ja.
Så att det var både befogat och fel på samma gång. Om det påverkar någon dåligt så ber han om, ber han på ursäkt, tror jag han uttryckte sig där. Mm. Men tanken var ju lidelse med laget och gruppen. Och det var det som skedde där och då. Det tycker jag är det bästa han säger i slutet där.
Ja, precis. Ja. Och det har ju rätt i.
Ja. Vad har du för tankar om det? Ja, det var ju det som skedde där och då.
Var, där, när, ja. Då.
Exakt där och då hände det. Jo, precis. Mm, det vet vi. Nej, men,
om man ska precisera...
Ett bra,
ja.
Ett bra sätt kanske att kommentera sådana saker på om man har hamnat i, råkat göra något sånt där.
Ja.
Jag tänker på Roseanne Barr som vi tog upp i Della Her Story. Hon bad ju först jättemycket om ursäkt och sen bytte hon och sa jag har absolut inte gjort något fel överhuvudtaget.
Nej.
Och oavsett vilken av dem man väljer så hamnar man ju lite, alltså får man någon emot sig, menar
jag. Ja, men om man däremot både ber om ursäkt och inte gör det så får man alla med sig, är det, ja, din teori?
Det är min teori. Man hör ju att han säger förlåt, men han, ja, men säger också att det var befogat.
Ja. Så
att,
precis. Vad gör man med en mördare som erkänner mordet?
Mm.
Påstår att det var där och då att det också var befogat. Ja, det är svårt att döma.
Det var ju befogat att slå min fru. Men det var ju, men, fel såklart också.
Ja. Ja. Det enda jag kan säga är plats och tidpunkt.
Det var det som skedde där och då.
Ja. Mm.
Så är det ju då. Sen får han också fråga om hur det var att vara i någon slags mediedrevstorm. För att det var ju en tid när alla såg klippet på YouTube. Alla ville ha honom, alla ville intervjua honom. Hur liksom var den känslan? Och det värsta var, enligt Petter, att han har två telefonnummer.
Mm.
Mm. Och det ena går till hans barn.
Jaha.
Lite dumt.
Ja.
Men jag gissar då att om man slog på hitta.se så var det liksom ett telefon som gick till hans, till hans barn då.
Ja.
Han får förklara själv hur det gick till.
Ja, det var jobbigt genom att jag har två mobilnummer. Min son har ena, så att han fick ju svara väldigt mycket på telefoner och sånt där. Och han hade inte en aning om det, vad som hade skett. Och det tyckte jag var tråkigt att det varit inblandat.
Att, din, ja, din pappa vill mörda folk. Var? Där?
Ja. Där och då.
Just det.
Fan vad sjukt, jag vet inte hur gammal hans son var. Men nej, han hade alltså ingen aning om vad som hade hänt.
Okej, okay, men då ringde liksom ringde hans mitt telefon i natten.
Hallå, det är lille man Lasu. Hallå, det är Filip och Fredrik här. Vi vill prata om din pappas utbrott. Hej Filip och Fredrik. Vadå för utbrott, vad handlar det här om? Kom till Stockholm men... Det är vårt tv-program, det blir ball.
Det måste också varit mitt i natten nästan, eller?
Ja, det var väl dagarna efter i sig som det var flest telefonsamtal.
Jaha, det var i flera dagar gick Peters son i ovetskap om att hans pappa hade mordhotat folk.
Ja, i och för sig. Någon gång måste han ju fått reda på vad som hade hänt.
Ja.
Eller är det så, för att tänk att ha en pappa som är hockeytränare, att det är så himla pinsamt. Jag tänker mig att allt som händer där får du inte veta.
Men just med såhär, pappa, har du mordhotat någon? Ja, men vadå, när? Där och då. Men liksom, alltså flera dagar.
Varför har du inte sagt något, pappa?
Varför har du inte sagt något?
Du ringer till mig hela tiden.
Ja, det var befogat, men fel.
Ja, det ska du lära dig, min son. Det kan vara både befogat och fel samtidigt.
Ja, det kan du ju faktiskt. Kan du.
Nej.
Nej.
Det kan kännas. Nej,
det kan kännas inte befogat.
Men var fel, ja. Så
men var fel.
Mm, men det kan inte vara befogat och fel.
Nej, det kanske inte kan vara.
Nej. Men det tråkigaste med alltihop är något som jag tycker låter väldigt gulligt ändå. Som har liksom lever med honom fortfarande. Och det, vi kan höra honom själv berätta också då med det värsta med... med hur det blev sen efteråt.
Det tråkigaste med det tycker jag fortfarande, alltså att än idag är jag den arga tränaren. Alltså, jag träffar en ny tjej nu och de runt henne, de säger, du är den där arga tränaren och du är så förbannad. Eller...
Han är fortfarande den arga tränaren.
Ja.
Han träffar en ny tjej.
Ja.
Hennes kompisar.
Ja.
Du är den där arga tränaren, va?
Han bara, nej. Jo, det är du. Nej, det är inte. Jo. Nej. Alltså, jag gick konversationen. Jo. Nej. Jo.
Det var befogat.
Nej. Det var... Ja, men det var fel. Ja, det... men okej, okay. Men får det någon sorts konsekvens? Alltså gjorde liksom tjejen slut då när hon fick höra att han var den arga tränaren? För att annars är det inte så mycket knälle.
Den gamla tjejen, de är inte ihop längre då, hans Nej. Fru då. Jag vet inte, det vet man inte vad det beror på alls. Men den nya tjejen visste ju om det här när hon blev ihop med honom.
Ja, och han, jag vill vara helt öppen med dig direkt, så här på speeddatingen. Jag är den arga tränaren, men jag är inte det samtidigt. Förstår du?
Men du kan väl sluta tjata om det hela tiden? När Petter blir sur där hemma någon gång så bara, jaha, det var den arga tränaren framme igen då.
Mina kompis hade rätt.
De sa till mig, bli inte tillsammans med den arga tränaren.
Jag är inte den arga tränaren. Jo, det är du.
Du kanske är lite buttret här. Men... om man lyssnar på den här intervjun då, timmeslång intervjun, så tror jag nästan att att det kanske kommer ändras på det, för han verkar jättemysig. Vad synd för han själv då. Han får nästan skylla sig själv att han hållit sig liksom skymundan så länge. Den enda bilden man har haft av honom är ju den arga tränaren-bilden då.
Ja.
Men tydligen när han spelade hockey så var han den gladaste målgöraren, beskriver han sig själv.
Det låter ju ännu värre.
Nej, jag är inte den arga tränaren. Jag är den gladaste målgöraren. Ja.
Det är så hemskt att det här arga tränaren helt har suddat ut hans tidigare epitet. Som den gladaste målgöraren.
Vem är du, Petter? Ja, det var på. Innan 2017 var jag den gladaste målgöraren.
Jag ska säga att det finns många Petter.
Mångfacetterade.
Ja, det finns en arga tränaren Petter. Det finns den gladaste målgöraren Petter. Men jag ser mig också som europé.
Svensk och norrlänning.
Först och främst då är jag far.
Ja, han är far och älskar naturen.
Ja.
Men jag blev liksom lite glad när jag hörde det här, att han är just norrlänning och inte stockholmare. Nu är det mina fördomar om Stockholm och dem. Men jag bara gissar att om hade han varit det, så hade han liksom vad heter det, slagit mynt på det här.
Ja.
Då hade han varit arga tränaren på TV4.
Ja.
Han hade tackat ja till Filip och Fredrik, som uppenbarligen ville skicka ner hela hans familj till Stockholm för att få en intervju. Och ja, så precis. Jävla sugna på den intervjun nu. Sådana jävla gamar de är. Åh, vad de har älskat att få intervjua Petter Larsson där, du.
Ja.
Någon har varit i trubbel och bara, åh, vi bjuder in han så vi får klicka. Så skrattar vi om hur sköna vi är när vi pratar om det här klippet. Jävla svin alltså. Här, skäll ut Filip nu. Hur låter det när du skäller ut Filip? Mjölken är slut hemma, vad säger du då? Ska du mörda någon? Vi gör en sketch, Petter. Du är arga tränaren, du går på stan, blir arg.
Säg jag saker. Är inte arga tränaren.
Jag är glada målgöran. Ja, vad underbar ni är. Han är glada målgöran. Kolla här. Wow, ge en applåd.
Man kan inte vinna mot dem.
Nej.
Då bara drar de fram ett mål och en puck.
Ja, gör mål då. Glada målgöran. Nej, men annars säger väl den här historien lite om hur saker funkar konstigt i världen. Han slutade då i Luleå. Men han sa också att Luleå ville ha honom kvar.
Okej. Okay.
Så ingen tvingade bort honom. Eller de sa du kan få vara assisterande då, så att, istället. Men han ville inte det. Och då fick han istället jobb direkt på Boden Hockey.
Okej, så att det har inte varit några som helst konsekvenser?
Nej, de frågade också, SHL gett någon straff? Och man, nej. Ingen har någonsin hört av. Och de som hörde av sig sa bara att det var, alltså, sa bara bra saker.
Ja, men alla... Vad är det här för nyheten?
Ja, precis. Ingen har varit arg eller liksom blivit upprörd. Inte ens domarna, liksom. De var väl vana vid det. Och ändå låtsades alla som att det var något. Men det var inget. Det var väl så, gick ju så långt att Petter trodde att det var något. Såklart.
Ja.
Han hade någon presskonferens då han bad om ursäkt på det sättet att han ville inte att Luleå Hockey skulle drabbas. För det var hans värsta mardröm.
Men gud vad han bryr sig mycket om alla andra. Han bryr sig liksom om hockeyn.
Mm, killarna.
Och killarna. Och just Luleå hockey.
Ja, just det, hockeyn generellt också, ja.
Ja, hockey generellt. Att ja, inte sälja någonting. Det här säljer inte hockey.
Nej, det var det som han engelska gick ut på, ja.
Nej, att han kan liksom... Han kan vakna kallsvettig över någon tanke. En tanke som absolut inte säljer hockey. Och sen bara, det var bara en mardröm. Det var bara en mardröm.
Han ska inte införa red line offside igen.
Nej, sluta. Det kan inte, det säljer inte hockey. Du, det senaste om Zlatan-statyn.
Yes.
Den har ju vandaliserats.
Ja.
I olika omgångar. Den har sprayats. Fått rasistiska ord skrivet på sig. Fått näsan avklippt. Och nu blivit helt nedsågad.
Mm.
Och tidigare har kanske mest sportmänniskor uttalat sig om detta. Förutom konstnären då.
Ja, just det.
Peter Linde som skapat statyn förstås. Men en staty, det är ju faktiskt konst, inte sport. Om man ska vara petig.
Ja. Mm.
Och därför så har nu även kulturvärlden sagt sitt om saken.
Mm. Jag såg Lars Vilks säga någonting.
Lars Vilks, vi börjar med Gunnar Bolin från Sveriges...
Gunnar Bolin från Sveriges Radio, ja.
Ja, en himla trevlig herre. Han menar att vandaliseringen saknar i stort sett motstycke i kultursverige.
Jaha, ja.
Ja. Han säger att det känns en aningen unikt. En aning. Men det är ju inte heller så himla vanligt med stora statyer över samtida fotbollsspelare. Då är jag väl lite inne på samma spår som Kova. Att aldrig resa en staty över en levande människa.
Kanske särskilt inte av levande fotbollsspelare.
Nej, kanske särskilt inte de. De byter ju klubbar och sånt där. Och köper klubbar.
Ja, framförallt så blir de sämre.
Ja, de blir sämre också.
Tänk om man skulle, vad heter det, glömma, missa, täcka stolpen.
Ja, det blir lite fånigt med den statyn. Han delar även ut en liten känga till till oförstående kulturmänniskor. Alltså folk som säger, hur kan du förstöra en staty? Såna
ja, just det.
Mm. Många som kommenterar det här kanske inte förstår den här fankulturen som finns inom fotboll, säger han. Och knäpper liksom alla liksom koftmänniskor på näsan.
Mm.
Han säger också, statyn av Zlatan Ibrahimovic var nog en tanke från början.
Ja,
det var det. Resonerar han. En tanke som slår en är att det kanske inte är så bra att göra så stora monument av idag levande personer. Ja, där säger han samma sak i princip.
Just det, men det har gått lite i vågor, va? Först ilska och sen ja, så kom direkt folk och bara sa vad töntig ni är som blir arga. Men nu så säger då sådana som Gunnar Bolin sa, det är du som är töntig som inte förstår att folk blir arga.
Stockholmarna har varit så här lite, ja men ta hit den till oss. Vi vet hur man behandlar stora personer.
Ja, just det.
Vi är inte som ni liksom.
Som nej, så fort som det är missunnsamma och så. Utan...
Missunnsamma och så. Utan här, vi bara, här hade vi sagt hurra om han hade köpt Göteborgs IFK.
Ja.
Hur som helst, konstnären Peter Linde han har ju tidigare rapporterat om hur ledsen han är. K har ju kommenterat det. Att han inte kan förstå. Han har tagit det väldigt personligt.
Ja, det har vi gjort ett par gånger här.
Det har vi gjort ett par gånger här.
Mm.
Men Peter Linde får i SVT goda nyheter av Lars Vilks. Lars menar att som konstverk har värdet bara ökat efter vandaliseringen.
Mm.
Det är typiskt Lars Vilks, också liksom konstvärldens Filip och Fredrik. Det går liksom inte att vinna mot honom.
Nej. Men alltså pengamässigt menar han?
Nej, men det kan han väl inte mena.
Nej.
Det kan han ju inte mena. Den har ju inte ökat i värde pengamässigt. Den är ju
nej, men han menar precis konstnärsmässigt också så har det ökat i värde.
Jag tror inte att Lars Vilks tyckte att det var mycket till konstverk innan.
Nej, just det. Nej. Det tyckte han inte. Nej,
men nu har ju blivit det. Enligt Lars Vilks har publikens kreativa bearbetning ökat det konstnärliga värdet på Peter Lindes Zlatan-staty. Den har också flyttat den från en en konstkontext till en annan, menar han. Statyn har gått från att vara traditionell och klassiskt avbildande, läst tråkigt, till att bli ett modernistiskt verk. Bra konst ska vara provocerande eller överskridande. Det här är ju ingenting som konstnären själv kan ta åt sig äran av.
Nej, det kan han inte. Jag kan tänka mig att Lars och Linde inte är bästisar normalt sett, att de hänger så ofta.
Nej. Jag tror också att om Linde nu börjar tuppa sig att han har skapat ett stort verk, så tror jag att Wilks kommer vara väldigt tydlig med att det är publikens kreativa bearbetning som ökat det konstnärliga värdet.
Men kan man säga så om Lars Wilks, brinner inte hans Nimis då? Då?
Jo, då får han väl ge det till myndigheterna då, att de om det är nu de som tar ner den, att det är de som har ökat den. Bra konst ska vara provocerande eller överskridande. Det som sker då är publikens kreativa bearbetning. Det är det som skapat verket. Nu har han liksom totalt tagit bort liksom Linde från det hela. Wilks medger att det aldrig är kul att som konstnär se sitt hårda arbete förstöras, som när Nemis brinner. Men det är underordnat den berättelse som adderas till verket. Man ska inte applådera vandalisering. Det är klart att det är fel. Min inställning är att när vandaler har varit framme så ska man visa att de inte kan få bort ett verk. Man bör återuppföra det, säger Lars Wilks. För nu är det ju frågan vad man ska göra med konstverket. Och du länkade mig till en nyhet på Kvällsposten, va? Och där tar de upp att den nu har flyttats till hemlig adress. Statyn.
Ja.
Den finns någonstans, men var, det talar vi inte om. Och Moderaterna föreslår nu att Zlatan-statyn efter reparationen och renoveringen ska låsas in och magasineras på obestämd tid.
Ja, jag blir så himla glad för ordet. Vi magasinerar han.
Ja, precis. Det här tror jag också ökar värdet på verket.
Just det. Var är Zlatan-statyn? Ingen vet riktigt. Fan vad spännande.
Och Linde, du ska tacka Gud för alla vandaler och moderater som äntligen gjort någonting med ditt usla konstverk. Vi bör invänta den tid när statyn inte längre utgör en splittrande faktor. Vi säger magasinering tills vidare. Det kan vara en vecka. Det är lite väl optimistiskt. Det kan vara ett år. Det kan vara 30 år. Säger Torbjörn Tegnhammar till tidningen.
Men han väntar till en tid när det inte är så polariserande, var det så han sa?
Ja.
Ja. När kanske man hör ordet Zlatan så tänker man inte eller hi, utan det bara
jag tycker att varje år på ett visst bestämt datum, säger Zlatans födelsedag, i en procession ska bäras ut runt på gatorna, och om folk buar då åker den tillbaka igen.
Men jag små test, det är smart.
Men jag tror att det är Moses som går, efter att han har räddat alla judarna från slaveriet i Egypten. Så jag kommer inte ihåg om att de är smutsiga för att de har varit slavar eller för att de tillbad den där guldkalven. Men han går runt med dem i öknen varv efter varv tills alla som var med från början har dött.
Oj.
Så att det har fötts en hel generation som aldrig upplevt slaveriet till Egypten eller dansen kring guldkalven. Och så kanske man måste göra med Zlatan-statyn.
Tills det är någon...
När ingen här är längre som har varit med om det här är i livet, då kan vi föra ut Zlatan-statyn.
Ja, det räcker inte med 30 år då, nej.
Nej, det får ta lite längre tid än det, va?
Men jag tänkte på i något land där så går man runt med, jag tror det är Budapest, så går man runt med Sankt Stefans hand.
Ja.
En gång om året. Och nu för tiden tror jag bara det hyllas. Sen sätter man tillbaka handen i någon kyrka.
Ja, precis. Men förr så buade man.
Ja, det tror jag också.
Just det. De frågar också Linde vad han tycker. Han säger, kanske är magasinering säkrast.
Jaha.
Ja, det kanske... Den kanske först är mogen att ta fram om 100 år då, säger Linden som då alltid ska slå på stort trumma liksom.
Samtidigt... Då är min konst mogen.
Men så, han vill ju ha kakan och äta den, hör man direkt. Samtidigt vore det roligare om skulpturen syns. Kanske på ett museum och inte ligger i en källare, säger Peter Linde till tidningen.
Vad tycker du om magasinering? Jättebra. Det är bra. Om magasinet är Moderna
ett
museet.
Nybyggt museum.
Mm. Mausoleum kan man ha. Sådan magasinering. Nej du Peter, det var inte det som var frågan.
Nej, att du Peter ska hålla käft Peter.
Ja, just det.
Jag förstår inte varför de överhuvudtaget har intervjuat Peter Linde från början. Han har verkligen minst mina statyn att göra.
Jo, men han är ju rolig karaktär.
Ja, det är absolut en rolig karaktär. Och ett kommunstyrelsebeslut i frågan väntas någon gång i mars. Så vi får återkomma då. Det var
fan,
det.
Vilket konstverk. Men det. Egentligen då, om man ska vara sån, så är det ju inte heller Peter Lindes konstverk som är så bra då. Utan det är ju de som Svenska fotbollsförbundet är ju de egentliga konstnärerna.
Ja.
Som ju beslutade det att det skulle bli en staty.
Ja, det kan man ju säga. De är säkert också med i konstverket. Och de som det här företaget som beslöt att ge aktier i Hammarby till Zlatan. Alltså det är många kockar i denna gryta. Den enda som inte är bra är Peter Linde.
Ja, den jävla sopan Linde. Han var ju med bara som någon som stod i produktionen.
Det kanske kan stå på ett museum. Och käften Peter Linde. Han fattar ju inte. Alltså, han är ju verkligen en sån som inte heller fattar idén. Han är precis som de här personerna som vill bygga klart vad fan heter nu? La Sagrada Familia, en jättestor katedral i Barcelona.
Ja, den som aldrig blir färdig.
Nej, och det är liksom det enda uspen med den. Hade Peter Linde liksom varit ansvarig för La Sagrada Familia så hade han byggt klart den på en månad. Och bara det totalt, han hade rättat upp tornet i Pisa.
Han missade poängen.
Han missade helt poängen.
Nej. Nu frågar vi AEG Group vad vi ska göra med statyn. Ja. För där har vi de riktiga konstnärerna.
Jag har byggt en halmbock i järn. Så den går inte att elda upp.
Tack Peter. Men vi tar nog Peter ändå. Ska vi fråga honom om han vill göra något till Della Sport någon gång kanske?
Ja, ska vi se om han botchar det.
Vad gillar han? Han är väl ganska känd nu. Han kanske skulle kunna vara med i en sån här docusoper. Han skulle kunna vara Filip och Fredrik, ja.
Ja, det hade han jättegärna velat.
Det kan jag tänka mig att. Och de har älskat det. Oj, ja. Oj. Vilken drömintervju.
Var det köpt vingandes från Milo. Och så hade han satt på henne armar och huvud. Och så hade Peter och Filip och Fredrik som tog garvat läppen av sig.
Oj. Det var kanske allt då för dagens Della Sport. Vi hörs på söndag. Då är det Della Pappa.
Det är det, puss och hej.
Hej.
Så, då ska jag för en gång ska stänga av
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.